Det här är P1, Sveriges Radio.
Rättelsekavalkad efter förvirrande pushnotisfest om Marine Le Pens politiska framtid.
Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med?
Hur pålitliga är de ryska militärbloggarna som källa från fronten? Och vad är deras egentliga agenda?
They have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army.
Och så den första delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion, som inleds med den moderna klassiken Nordpolen i Nyhetsmorgon.
Har du kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting? Där har jag väldigt starka åsikter.
Du lyssnar på Medierna med mig, Martina Pierrot. Hej och välkommen till Medierna. Fransk inrikespolitik har stått på agendan i veckan. För i tisdags meddelade en appellationsdomstol att högernationalisten Marine Le Pen döms för att ha förskingrat EU-pengar. Så långt allt glasklart. Men vad det här innebär för hennes politiska framtid var inledningsvis minst sagt förvirrande för den som läste svenska medier. Likt ett vajande kaplatorn så staplades pushnotiser på varandra om att Marine Le Pen i och med domen stoppas från att kandidera i presidentvalet en fjärde gång. Men lika snabbt som pushnotiserna kom så kom också ett pärlband av rättelser. Jag har kikat närmare på veckans lilla kollektiva klavertramp.
Det här är ju en väldigt stor nyhet i Frankrike. Kontentan var att hon kan ställa upp i valet, men hon måste göra det med fotboja i sådana fall.
Marika Finsjö har arbetat som journalist i Sverige under flera decennier. Hon är numera bosatt i Frankrike och följde både svensk och fransk mediebevakning den här dagen.
Ganska snart efter att den här nyheten var känd då i fransk media så kom de svenska flasharna.
Och de löd: ytterhögerprofilen Marine Le Pen döms, får inte ställa upp i presidentvalet 2027.
När den första kom och den var felaktig så tänkte jag, oj, nu är det någon som har missförstått något här. Och sen gick det några sekunder och så kom nästa flash och så kom nästa flash. Alla hade samma felaktiga information, det vill säga att hon inte skulle kunna ställa upp i presidentvalet. Jag bara tänkte så här, men vad håller de på med? Det här är ju helt fel.
När själva domen kom så var den väldigt mångfacetterad. Den var komplicerad och otydlig.
Maria Eksedler är nyhetschef på Ekot.
Det är väl det korta svaret på varför det gick fel för oss och för väldigt många andra. Det fanns en luddighet från en del som rapporterade. Det fanns också väldigt mycket osäkerhet i texter som skickades ut och pusher som skickades från andra stora nyhetsbyråer, internationellt också. Om man bara satt och kollade på alla pusher häromdagen så blev man säkert jätteförvirrad.
Ja, Ekot var i gott sällskap om att ha helt fel i sin pushnotis. Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och ja, i princip alla stora nyhetsredaktioner i Sverige gick ut med fel uppgifter.
Sådär, nu då?
Men det var en som fick till det rätt från start.
Jag heter Martin Ekelund, jag är online- och strategichef på Nyhet och Samhälle på TV4. En bra kombination att vi tidigt bestämde oss för att fokusera på storyn och att vi hade en väldigt duktig reporter som kunde ämnet väl och var inläst på det.
Det var alltså spetskompetens på desken som var TV4-nyheternas räddning från att gå i samma flashfadäsfälla som andra redaktioner gjorde.
Då började det komma pushar från svenska medier där man sa emot det här, vilket gjorde oss konfunderade så att vi hjälptes gemensamt åt att kolla så många franska medier vi kunde för att säga att det stämmer ju faktiskt att hon får ett förkortat straff. Då var vi helt säkra på att det var så att de övriga hade fel, så att då körde vi på med vår vinkel. det är lätt att påverka som andra, så är det ju. När man ser att många andra väljer att göra en helt annan väg än det man själv har gjort. Så att på det sättet känns det ju bra att vi vågade stå på oss.
Under tisdagen följde en lång rad av rättelsepusher från svenska medier.
Det tråkigaste som kan hända när man ska göra en rättelse, det är att rättelsen inte blir korrekt. Och då får man rätta en gång till. Så därför dröjde det ett litet tag, men så småningom så rättade vi den felaktiga pushen.
Ja, det må ha varit förvirrat i svensk rapportering, men i franska medier var beskedet glasklart, säger Marika Finsjö.
Efterhand har jag kollat franska medier och som jag ser så det verkar inte ha varit något missförstånd i Frankrike. Om jag säger så. Kolla fransk media innan publicering, det är mitt råd.
Sist här hörde vi Marika Finsjö, svensk journalist bosatt i Frankrike. Och för transparensens skull så ska vi säga att reporten som i tisdags jobbade på TV4s nyhetsdesk i fjol gjorde ett frilansreportage till medierna.
I en tidigare version av det här inslaget sa vi att Marine Le Pen är gruppledare för Front National. Det var fel och är därför bortklippt. Rätt är att hennes parti heter Rassemblement National, eller på svenska Nationell samling. Rättelsen är gjord 14 juli 2026.
Ända sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 så har de varit återkommande i svenska medier. De är arga på Rysslands taktik, analyserar läget vid fronten och delar osensurerade åsikter. Ja, de ryska militärbloggarna på Telegram kan ge västerländska medier en inblick i ett annars så slutet Ryssland. Men bara förra veckan rapporterade vi på medierna om hur det kan bli när redaktioner släpper på källkritikstyglarna och sprider vidare obekräftade uppgifter från de här kanalerna. Mediernas reporter Edvin Ek har nystat vidare i det här ekosystemet.
You need to really, really be inside that to understand all of the nuances and what you can use, what you can't use, what is a fake and what is, you know, a different take on the Russian propaganda, or what is a Kremlin narrative and what is not. I mean, it's a very, very complex system.
Det här är journalisten Ivan Filipov. Han har nyligen skrivit en bok om de här ryska militärbloggarna, Z-channels, som han kallar dem. Men för att förstå dem måste vi börja med plattformen de existerar på.
Well, Telegram is both a social media and a messaging system. So it's popular, and it's popular in Russia because it's originally Russian. And it is right now, Telegram has over 95 million active users in Russia.
Den ryskutvecklade appen har alltså mer än 95 miljoner användare bara i Ryssland. Den kombinerar både bloggar, meddelanden och andra funktioner och har blivit det självklara valet för de som vill nå ut till en stor publik i Ryssland. Och enligt Ivan Filipov kan vissa militärbloggar spåras tillbaka så långt som till den ryska annekteringen av Krim 2014.
But I would say that most of them are post 2022. And it's very simple, it's very easy to understand how they became so popular.
It started before dawn. Ukraine woke to explosions around the capital, Kiev. It was the same across the country. Enormous blasts, also in the city of Dnipro.
Det är i samband med Rysslands invasion av Ukraina som Z-kanalerna tar fart på riktigt, när ryssar vill ha andra informationskällor än de statskontrollerade nyhetsmedierna.
After the invasion began, I would say that would be spring of 2022, like late spring of 2022. A lot of people in Russia realized that the information, the official information about the war is bullshit. And they began searching for new alternative sources of information. Some of these established channels, military channels, saw a surge in in views.
Men Ivan Filipov menar att internationella medier som citerar bloggarna ofta överskattar deras verkliga inflytande i Ryssland och att de egentligen har ganska få läsare.
Well, theoretically speaking, the audience of these channels is around, I don't know, a top 6 to 7 million people in Russia. So it's not a lot. They're very loud, but they're not influential in any way.
Högljudda utan något verkligt inflytande. Så sammanfattar Ivan Filipov de ryska militärbloggarna. Men han vill understryka att de också har ett värde för den som bevakar kriget. Z-kanalerna har nämligen något som få andra har.
They have the one thing that you, me and everyone else doesn't. Direct access to the fighting army. They can talk to soldiers who are actually right now fighting in the trenches, and that's unique.
Det är den unika insynen och öppenheten som gör de ryska militärbloggarna till en så värdefull källa till information om kriget i Ukraina. Människorna bakom bloggarna är ofta själva volontärer inom den ryska militären eller har goda kontakter med soldater vid fronten. De är frispråkiga med vilka problem de ser och hur kriget påverkar vanliga ryssar.
Parallellt med den officiella bilden av kriget hörs åter kritik bland ryska militärbloggare som menar att operationen går alldeles för långsamt.
Efter Ukrainas attack mot ryska styrkor i östra delarna av Ukraina under nyårsnatten så kommer nu kritik både från paramilitära Wagnergruppen och ryska militärbloggare om hur Ryssland sköter invasionskriget i Ukraina.
Men bara för att de kan uttala sig kritiskt mot Ryssland ska man inte missta dem för oberoende nyhetsaktörer enligt Ivan Filipov.
They see themselves as free media. They see their mission as attracting attention to the problems so these problems can be solved.
Nej, tvärtom. Målet för militärbloggarna är att stärka den ryska armén genom att sprida information om bristerna i den.
And the fact that it's been 5 years, no one's seen even one example of them succeeding, it hasn't prevent them from trying over and over again.
Ivan Filipov höjer också ett varningens finger. Plattformen kryllar av fake news och propaganda.
Again, you have to understand, and it's easily understandable, that they are unreliable sources. So you can use them only if you read them systematically and if you can cross-reference what they are writing to what other channels write or to what independent media reports and so on and so forth. My rule of thumb is this. If it's too good to be true, then it probably isn't.
Jag tror att nyhetsredaktioner kan läsa de här bloggarna precis så mycket man bara orkar.
Det här är Maria Lappenkova. Hon är reporter på SVT:s verifieringsdesk med särskild fokus på Ryssland.
Sen är frågan hur mycket vi tar av det och rapporterar om. Det är en annan fråga.
Hon menar, precis som Ivan Filipov, att militärbloggarna är en värdefull källa, men att de måste hanteras varsamt.
Krigsbloggare använder vi oss av mycket för att förstå eller få en bild av vad som händer vid fronten på den ryska sidan. Man ska ha med sig att det här är prorysar som vill att Ryssland vinner över Ukraina. Och all kritik som riktas mot det ryska försvaret handlar enbart om att de vill förbättra det ryska försvaret så att Ryssland vinner kriget. Så det handlar inte om människor som vill stoppa kriget.
Ja, militärbloggarna kan användas som ett öra mot den ryska marken. I teorin låter ju det toppen. Problemet är att det ofta är lättare sagt än gjort.
My take is very simple. I don't think that mainstream media should use them as a source because it's a very tricky story and you need to understand a lot of nuances to do that.
Nej, militärbloggsexperten Ivan Filipov tycker inte att nyhetsredaktioner ska citera enstaka Z-kanaler utan att samtidigt kunna bekräfta uppgifterna från andra källor.
I think they need to be monitored. I really do. But using them as a source of information should be done very delicately and with great caution and, you know, never use a single channel as a source of information.
Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
Efter den uppmärksammade dokumentärserien Hatet på SVT, som följdes av rekordmånga anmälningar till granskningsnämnden, så tar nu Annika Berg, mamma till YouTuben Joakim Lundell, saken till domstol. I veckan lämnade hon in en stämningsansökan mot sin son som avser förtal. Och Annika Berg vill ha 50 000 kronor i skadestånd. Till grund för stämningen ligger framförallt en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell anklagar henne för att ha utsatt honom för psykisk och fysisk misshandel under uppväxten. Enligt hennes advokat är anklagelserna inte sanna. Det skriver Aftonbladet. Och så om en annan rättsprocess. För nu har domen kommit mot Associated Newspapers som äger den brittiska tabloidtidningen Daily Mail. Prins Harry, Elton John, Liz Hurley och flera andra kända personer stämde tidningen för grova integritetskränkningar. Men nu har domstolen i London slagit fast att bevisen inte räcker. Bakgrunden är att Daily Mail anklagats för att ha avlyssnat kända personers telefoner, stulit patientjournaler, använt sig av dolda mikrofoner och anlitat privatdetektiver. Mediehuset som äger Daily Mail menar att det är falska påståenden och att nyhetstipsen kommit från vanliga, lagliga källor och uppgiftslämnare. Nu återstår att besluta om rättegångskostnaderna, vilket prins Harry och de andra som drivit målet kan tvingas stå för eftersom de förlorade mot tidningen. De totala kostnaderna beräknas uppgå i motsvarande 650 miljoner svenska kronor. Det här skriver Dagens Media. Och vi stannar kvar i Storbritannien. För den brittiska mediemarknaden håller på att ritas om. I veckan stod det klart att den amerikanska mediejätten Comcast, som äger den brittiska tv-kanalen Sky, köper konkurrenten ITV. Affären kostade 1,6 miljarder pund, vilket motsvarar 20 miljarder kronor. Om köpet godkänns av Storbritanniens konkurrensmyndigheter så kommer det skapa en global utmanare till YouTube, Netflix, Amazon och Disney. Sammanslagningen av de två reklamfinansierade tv-kanalerna, Sky och ITV, skulle ge dem 70% av den brittiska annonsmarknaden. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och Sky själva.
Och nu till den första delen av mediernas sommarserie Dålig stämning i studion, där vi helt enkelt tar avstamp i när det blivit riktigt, riktigt skavig atmosfär i ett livesänt sammanhang. Och i upptakten till sommarserien så frågade vi runt och undrade vilken intervju folk helst ville höra om. Och det var en som stack ut. Det absolut mest efterfrågade klippet var artisten Nordpolens intervju i TV4 Nyhetsmorgon från 2008. Men det visade sig bli en seg nöt för reporter Robin Jonsson att knäcka.
Hur går själva skapande processen till då?
Det är sånt där inte jag pratar om.
Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Förlåt, man ska inte säga det i TV.
Året är 2008. Det är juletider. Mys. Samma fem låtar tillåts gå på repeat i varenda affär sedan flera månader tillbaka. Alla kommer överens. Artisten Nordpolen, eller Pelle Hellström som han egentligen heter, har precis släppt sitt första kritikerhyllade album och är ute på turné. Han har nyligen spelat i Växjö och nästa anhalt är TV4s Nyhetsmorgon. Klockan är tidigt. Väldigt tidigt.
Nyhetsmorgon är väl och var feel good.
Anders Kraft är journalist och jobbar idag på EFN. Men under många år var han ansiktet utåt för Nyhetsmorgon tillsammans med Jenny Strömstedt.
Inte att man värjde sig från svåra ämnen, tvärtom. Många gånger kunde det vara svåra ämnen, gäster som har upplevt svåra saker. Men jag tror att vi ville att man skulle lämnas med någon känsla, i alla fall totalt sett efter 4 timmar. Ja, det finns hopp om det.
Det finns nog ingen i Sverige som inte har någon relation till programmet. Där kanske man får se en kändiskock steka pannkakor, en trisskrapare som hade hoppats på mer eller användbara tips från en hundpsykolog. Musikartister är ett återkommande segment i morgonprogrammet och det brukar vara ganska friktionsfritt.
Gästen, musikgästen, artisten pratade lite grann, alla är sköna, några snabba frågor och sen är det musik. Jag ska inte säga att man fejkar intresset, men man lär sig gå in med tillräckligt mycket intresse och tillräckligt mycket kraft i varje research, i varje intervju.
Och i december 2008 är det Nordpolens tur att ta plats i myssoffan. Studion är fylld till bredden av julpynt, granris och trivselbelysning. Pelle Hellström bär en stickad tjocktröja och ser lite nyvaken ut.
Hyllningskörerna har ju faktiskt fortsatt.
Är det så?
Ja. Var inte så blygsam nu.
Jag försöker att inte lyssna så mycket på och läsa det? Så mycket. För att det är mycket, det är ju rätt obehagligt just att få så här recensioner på musik med att folk ska komma och så här ha åsikter. Och jag tycker det är jättemärkligt.
Men det är ju så goda åsikter.
Ja, de. Jo, det är sant. Men det är inte bara, det är väldigt mycket skit som ofta också. Så det är rätt obehagligt faktiskt.
Det går in som vanligt sådär. Vi förväntar oss ungefär att vi pratar med en ung artist. Artisten tycker det är kul att vara med. Artisten har någonting att säga om sin musik. Och sen över till meteorologen. Jag tror det är ungefär där vi befinner oss. Att vi har inga stora förväntningar. Men vi är lite smånyfiken på någon ung sådär som låter bra. Det är ju ett bra band.
Men det som skulle vara ett klassiskt julmys förvandlas successivt till en skavig stämning mellan programledarparet och det unga artisthoppet.
Vad är det för musik som, om du beskriver den själv, som ni gör?
Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara såna grejer. Men det är väl... Jag kan faktiskt inte förklara det.
Jag tror inte att vi tänkte att det skulle bli svårt. Vi tänkte nog bara att Pelle från Nordpolen, han kommer in, han levererar väl. Han säger väl att det är kul att vara här och att det är kul att göra musik och jag hoppas på skivan och jag gör den här tuffa musiken. Ja, men nej, det gjorde han inte.
Hur går själva skapande processen till då?
Det är sånt där inte jag pratar om.
Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det i tv.
Men till slut så blev vi väl lite irriterade. Jenny blev i alla fall lite irriterad. Och jag med så där började kanske bara mästra eller uppfostra stackars Pelle där. Jag märker att vi gör det lite. Och det är nog möjligt att vi börjar bli lite desperata då. Så där. Snälla, säg något.
Jag vill inte förstöra din morgon, Pelle. Men du måste... du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-tv.
Fast man måste inte svara på sådana
frågor. Måste man inte det?
Nej, jag fattar inte.
Det är vi jobbiga.
Men vad ska vi fråga om då? Vad vill du prata om?
Jag vet inte. Det är ni som är programledare. Nej, men jag vet faktiskt inte. Men just så här...
Ska jag ge ett tips? Jag inte... Det finns en bra grej. Eftersom jag har suttit och intervjuat så många nya unga artister här. Att det kan inte vara jobbigt, men man kan tjäna ganska mycket på att bjuda lite på sig själv. Och försöka formulera det. Ja.
Intervjun med den plågsamma icke-energin avslutas med en sista känga från programledaren Jenny Strömstedt.
En annan sak som du inte tycker om, det är mat.
Nej, okej.
Okay. Är det så?
Det varierar ibland.
Om du måste äta, vad äter du då för någonting?
Jag vet inte, någon lätt typ.
Klippet har sedan dess blivit minst sagt viralt. Det är över 2 miljoner visningar på YouTube och refereras fortfarande till, trots att det nästan är 20 år sedan intervjun gjordes. Men från Nordpolen själv har det varit ganska tyst. Och jag märker tidigt i min sökprocess att det kommer bli en utmaning att få träffa den skygga artisten. Månader av meddelanden fram och tillbaka. Han svarar att han är less på hela grejen, men att det kanske skulle kunna funka som ett avslut. Jag skriver fler gånger än vad som är socialt acceptabelt och Pelle backar ur flera gånger. Känslan är att det här inte kommer gå att få till. Men så...
Alltså jag har tackat nej till väldigt många förfrågningar om att prata om denna intervju. Men du var ju så jävla... Du tjatade så mycket så till slut så, så gav jag mig. Det känns som att om jag gör det här så skulle jag kunna släppa det sen. Att jag kan hänvisa till den här intervjun sen. Liksom. Mm. Och det känns ändå, P1 tycker jag känns som ett ganska seriöst alternativ. Istället för att sitta i typ P3 och diskutera.
Ja, trägen vinner. Om du bara är villig att ge upp all värdighet så kan du uppnå vad som helst. Glöm inte det. Så nu sitter jag i Pelles mysiga lilla etta på Södermalm i Stockholm.
Det jag visste var väl samma sak som alla andra vet, att det är ett program med en publik som kanske inte är den mest intellektuellt, vad ska jag säga för att inte låta som ett ärsle. alltså den mest intellektuellt nyfikna delen av svenska folket som är, och därefter så kommer väl typen av frågor. Alltså man kände väl ganska tidigt att det var personer som inte riktigt brydde sig vad man sa, och sen att man, att en publik som inte riktigt bryr sig vad man säger. Och det, kombinationen av att man pratar om någonting som betyder väldigt mycket för en, blir lite som lite en jobbig kombination.
Jag undrar om det är någon fråga som gjorde honom extra obekväm. Men det verkar vara hela situationen som skär sig för honom. Frågor om skapande process och att beskriva genrer.
Jag har aldrig gillat att analysera konst av någon anledning. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet, så under en svensk lektion skulle vi analysera någon dikt. Och jag bara reste mig upp, sa ge mig IG på det här och gick ut. Så det är någon jävla någon störning jag har. Jag vet inte vad det beror på.
Men vilka frågor skulle kunna vara intressanta i en sån där diskussion? Vilka frågor hade han hellre fått?
Jag hade gärna pratat om kanske, det var ju precis innan jul där. Jag hade kunnat prata om några trevliga julfilmer eller någonting. Där har jag väldigt starka åsikter.
Intresset för klippet verkar inte avta. Det har blivit en självklar tårtbit i svensk internethistoria. I kommentarsfälten har det haglat kritik. Människor tycker att Pelle är löjlig som inte vill svara. De undrar vad han ens gör där. Det klippet som har flest visningar har titeln Muppvarning i Nyhetsmorgon. Men när människor närmar sig Pelle i verkligheten för att prata om klippet, gör de det nästan alltid med värme.
Alltså folk kommer ju fram hela tiden och tjabbar, men alla är ju fett trevliga och hejar på mig liksom. Så att det är enbart positiva saker har hänt, tycker jag. Sen är det ju lite deppigt att typ en tredjedel av alla som kommer fram pratar om den här jävla intervjun. Speciellt med tanke på att man ändå har liksom ganska hög ambitionsnivå med det man håller på med.
Jag frågar om det finns någon del av Pelle som önskar att han hade agerat annorlunda under intervjun.
Jag kan önska att jag hade varit lite mer vältalig. Men det är samtidigt ganska mycket begärt när man sitter. Det var typ precis innan jul, december. Jag var mitt inne i en turné, hade precis spelat i Växjö. Var fett sliten. Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
Han understryker att han själv inte tyckte att det var så dålig stämning i studion eller att han sa något särskilt kontroversiellt. Och programledaren Anders Kraft står bakom Pelle Hellström.
Jag respekterar Pelle Hellström liksom för just att han behåller sin integritet. Han behåller sig själv. Han är en konstnär. Lyssna på det. Jag kan inte prata om det. Det är hårt.
I och med vår intervju hoppas nu Nordpolen att hetsen ska avta. Att folk ska fokusera på musiken snarare än en stolpincident i Nyhetsmorgon för nästan 20 år sedan.
Det är ju väldigt meta att man gör en intervju nu. En intervju som jag inte vill göra, om en intervju tidigare som jag inte heller riktigt ville göra. Du bröt ner mig och jag liksom ställde några kontrollfrågor. Jag frågade liksom, har du lyssnat på min musik? Du bara, ja. Jag ställde några kontrollfrågor för att kolla att du inte var liksom från en annan planet. Men sen så till slut så gav jag mig. Jag har velat ställa in det här hela tiden.
Glöm inte, ett nej är alltid ett nej. Förutom för oss störiga journalister, uppenbarligen. Försök dölja vad jag tänker på, men det verkar lysa genom ändå. För främlingar brukar komma fram och fråga varför så sorgsen brukar det vara uppe i det blå. Visste inte vad jag saknade då.
Sist här, Pelle Nordpolen Hellström. Vi har sökt Jenny Strömstedt för en intervju, men hon hade tyvärr inte möjlighet att medverka, men tyckte ämnet lät kul.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Men vi är med dig som lyssnar hela sommaren lång. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.